Livbåten av Charlotte Rogan. Översatt från engelska av Helene Ljungmark. Uppläst av Martina Nilsdotter. Utgiven av Bookmark förlag. Prolog. Jag chockerade mina advokater idag och det förvånade mig att jag kunde ha en sån inverkan på dem. När vi lämnade domstolen för att gå och äta lunch började det åska och regna. För att skydda sina kostymer rusade de in under markisen utanför en butik, medan jag stod kvar på gatan och gapade upp mot vattendropparna. Det var som om jag förflyttats tillbaka och återigen såg det där andra regnet när det kom emot oss i tungt gråa sjok. Jag hade överlevt det skyfallet, men under den korta stunden på gatan upplevde jag för första gången att jag skulle kunna genomleva det igen. Att jag skulle kunna bli som uppslukad av det. Att det återigen skulle kunna vara den tionde dagen i livbåten. Dagen då det började regna. Regnet hade varit kallt, men vi välkomnade det. Till att börja med hade det knappt varit mer än en frestande lätt dimma. Men allt eftersom dagen gick började det falla mer rikligt. Gapande sträckte vi upp våra ansikten och lät vattendropparna genomdränka våra svullna tungor. Marianne, en kvinna i min ålder, kunde eller ville inte öppna munnen, vare sig för att dricka eller för att prata. Men Hanna, som bara var lite äldre, gav henne en örfil och sa, gapa, annars tvingar jag dig. Och tog tag i Marianne och knep åt om hennes näsborrar tills hon var tvungen att sära på läpparna för att chippa efter luft. Sedan satt de två länge i en sorts våldsam omfamning medan Hanna höll isär Mariannes käkar för att låta det grå frälsande regnet nå in i henne. Droppe efter droppe. Kom hit, sa Mr. Reichman, chefen för hela den lilla liga av advokater som min svärmor anlitat. Det är inte för att hon bryr sig det minsta om hur det går för mig, utan för att hon är rädd att släkten ska komma i dåliga dagar om jag blir fälld. Men jag låtsades inte höra att de ropade på mig från trottoaren. Och det gjorde dem mycket irriterade att inte bli hörda, eller snarare åtlydda. Jag antar att sånt är betydligt mer förödmjukande för dem som är vana vid att tala från podier. För dem som ständigt har uppmärksamhet från domare, jurymedlemmar och människor som är svurna till sanning eller tystnad och vars frihet är beroende av de sanningar de väljer att berätta. När jag till sist slet mig från regnet och gick bort till dem, huttrande och genomblöt men med ett leende på läpparna, frågade de, Mrs. Winter, vad i hela friden håller ni på med? Har ni blivit galen? Mr. Glover, den trevligaste av de tre, la sin rock över mina dyblöta axlar och det dröjde inte länge förrän det fina innertyget av siden var genomdrängt och troligtvis förstört. Men hur rörd jag än var över att Mr. Glover erbjudit mig sitt beskydd hade jag mycket hellre velat att det var den stilige och kraftige William Reichmans rock som blivit förstörd av regnet. Jag var törstig, sa jag, och jag var fortfarande törstig. Men restaurangen ligger ju precis här, mindre än ett kvarter bort. Ni kan välja vad som helst att dricka om ett litet ögonblick, sa Mr. Glover, medan de andra pekade och bidrog med små uppmuntrande ljud. Men jag var törstig på regn och saltvatten, på hela det oändliga havet. Det är jättelustigt, sa jag, och skrattade åt tanken på att kunna välja vad som helst att dricka när det inte fanns någon dryck jag ville ha. Jag hade tillbringat de senaste 2 veckorna i fängelse och var bara fri i väntan på domen i den pågående rättegången. Oförmögen att hålla tillbaka det skratt som bubblade upp inom mig och vällde ut i svallande vågor fick jag inte följa med advokaterna in till matsalen, utan fick min mat hämtad till kapprummet. Där höll ett biträde, uppflugen på en pall i hörnet, ett vakande öga på mig medan jag petade i mig min smörgås. Vi satt där som 2 fåglar och jag fnittrade för mig själv tills magen värkte och jag trodde att jag skulle kräkas. Då så, sa Mr. Reichman när advokaterna kom tillbaka efter lunchen. Vi har diskuterat det här och kommit fram till att det nog ändå inte är så långsökt att hävda sinnesförvirring. Tanken på att jag var mentalsjuk fyllde dem med optimism. Före lunchen hade de varit nervösa och pessimistiska, men nu tände de cigaretter och gratulerade varandra för tidigare rättsliga framgångar som jag inte kände till. De hade tydligen slagit sina kloka huvuden ihop, beaktat mitt psykiska tillstånd.